Ja, välkomna. Vi ska fortsätta med den här genomgången av frågor och svar till Bibeln. Och det här blir en direkt fortsättning till förra samlingen. När jag talade om bibliska nyckelbegrepp. Då koncentrerade vi oss på vad som ligger i begreppet Gud och begreppet människa. Och vi betonade att Gud, själva ordet, betyder stark, styrka, och själva ordet människa betyder svag. Så kontrasten mellan Gud och människa betonas kraftigt i själva ordvalet. Människan är bräcklig och svag, danad av stoft från marken, det ligger i själva ordet för människa. Adam på hebreiska, och det finns ett ord till på hebreiska, enosh, och just det betyder svag, en svag, bräcklig varelse. Gud däremot, han är stark, han är fast, det finns inget krokigt och svagt hos honom. Och när nu inte människan inser det här, då gör hon våld på det sanna, det verkliga. Det kallas ju i många sammanhang, också utanför biblisk tro, för just hybris. Människan intar felaktig ställning. Hon vill byta plats med Gud. Och man kan också säga att själva syndafallet vill illustrera det här. När ni äter därav, det vill säga när ni trotsar Guds befallning, för Gud hade ju sagt ni får äta av precis allting, men inte av kunskapens träd på gott och ont. Men förföraren säger, när ni äter därav, då skall ni bli så som Gud. Det vill säga, då kan man byta plats, då blir människan som Gud. Och det var attraktivt, och människan felutnyttjar så Guds stora godhet och den oändliga friheten och vänder Gud ryggen, misstror Gud och litar på förföraren. Och så kommer synden in i världen. Och det talade vi också lite grann om förra gången. Det finns tre huvudord för synd. Ett av orden markerar just att människan har gjort den här revolten. Uppror. Revolt. Det är ett av de starka huvudorden. Och de andra två orden markerar att i och med det så är människan på väg åt fel håll. Hon har fel kurs. Ett annat huvudord betyder just att missa målet, att irra omkring i mörker, man hittar inte rätt. Och det tredje ordet markerar att människan har blivit korrupt eller krokig. Och det ordet anger också följden av människans krokighet, ständiga brott mot Guds bud, överträdelser. Det innebär skuld. Så det ordet betyder både synd och skuld. Och då är alltså människan i ett mycket miserabelt och eländigt tillstånd. Och ser vi nu på hela det bibliska sammanhanget, så markeras det att om inte Gud nu i sin godhet tar sig an människan, räddar henne, om inte han gör det, ja, då är det hopplöst. Människan har blivit så förmörkad och går så totalt åt fel håll att hon kan inte omvända sig själv. Hon kan inte hitta vägen tillbaka. Hon kan inte göra sig rak och rättfärdig, vilket krävs för gemenskapen med Gud. Men Gud tar sig då an människan. Han lovar räddning. Han ska gripa in. Han ska krossa ormens huvud. Han ska vara människans rättfärdighet. Det ska komma en telning, ett rotskott från Davids hus som är människans rättfärdighet. Själva namnet på den här frälsaren är Herren vår rättfärdighet. Den här rättfärdigheten som människan har förlorat, Guds sanna avbild, den finns hos den här telningen. Och den får människan, den ges åt människan, Herren vår rättfärdighet. Förra gången glömde jag att nämna att i begreppet Gud, som alltså betyder stark, ligger också en undervisning om att i Guds väsen finns en pluralitet. Vi vet av andra texter och särskilt Nya testamentet att den där pluraliteten är tre personer. I Gamla testamentet så kan det talas om anden som är ett med Guds väsen, och det kan talas om den utsände ängeln som bär det högsta namnet JHVH, och vi förstår att det måste vara sonen. Men vi hittar inget ställe i Gamla testamentet där det står klart och tydligt fadern, sonen och anden i liksom ett sammanhang, och där det står tre. Men om man tar en rad enskilda ställen och ställer samman det, och särskilt i ljuset av Nya testamentet, då kan man säga att treenigheten framträder redan i Gamla testamentet. Men det är framförallt tack vare Nya testamentet som man förstår varför det kan vara en pluralitet i Gud som är en enda. Finns bara en Gud, en enda Gud. Men ändå är det en pluralitet där. Och det där ordet som jag sa betyder styrka, ordet el, det står då för det mesta i pluralis, och det heter på hebreiska Elohim. Och om det inte används om den enda sanna guden, så betyder det gudar. Och det används några gånger om människans försök att göra sig egna gudar. Då står det Elohim. Betyder alltså gudar. Men då är det människokonstruktioner, och då heter det att de är tomhet, kraftlösa, intigheter. Ett vanligt ord för just avgud är ett ord som ordagrant betyder intighet. Intighet är väldigt tydligt i tyskan, där man säger nichts. Nichts med s på nicht. Nå, när det används då om den sanne guden, och det är mycket, det är det vanligaste. Till exempel i skapelseberättelsen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Då står det alltså Elohim. Och då ska man inte översätta det med gudar, utan då är det Gud. Det ser man av verbet som står i singularis. Men där i alltså döljer sig en pluralitet. Och det är alltså det märkliga med Gud. Att han, samtidigt som han är en enda, är i denna enhet en trefald. En trefald, en odelbar trefald. Man kan inte ta bort sonen eller anden ur Gud och så säga att Gud liksom är kvar, utan han är en odelbar helhet. Samtidigt övergår det vårt förstånd att denna odelbara enhet kan samtala liksom med sig själv. Fadern sänder sonen, kan göra ett uttalande om sin son och säga denne är min älskade son. Och sonen kan tala om fadern, min fader, och bedja till sin fader. Och fadern kan sända anden i mitt namn, säger Jesus. Man kan säga att både fadern och sonen sänder anden för att anden ska ge människor liv genom evangelium om sonen. Föra människor till sonen som i sin tur är vägen till fadern. Då kan man alltså säga att fadern är i en mening ju inte samma sak som sonen. Det är inte fadern som dör på korset, utan det är sonen som dör på korset. Men man kan säga att fadern och sonen är samma på det viset att det är samma Gud. När sonen dör på korset är det Gud, gudamänniskan, som dör på korset. Och Jesus kan säga att den som har sett mig har sett fadern. Därför att han och fadern är ett, samma Gud. Så ber man till sonen, så ber man till Gud. Ber man till fadern, ber man till Gud. Ber man till anden, så ber man till Gud. Det är samma Gud. Men delar man på detta eniga gudomsväsen och säger jag vill hålla mig till Gud, till fadern, men jag förkastar sonen, då är det inte den sanne fadern, den sanne guden man dyrkar. Och det säger då Jesus väldigt kraftfullt. Han säger ingen kommer till fadern utom genom mig. Och den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern. Välkommen. Ja, det är inte så lätt. Vi har kommit en bit på väg. Vi talar om själva gudsbegreppet. Nu tänkte jag på beställning, kan man säga lite grann mer om människan. Nu gick jag in alltså lite närmare på Gud och hans trefaldighet. Nu ska jag säga lite mer om den bräckliga och svaga människan, Adam eller Enos. Och då kommer vi till detta. Hur är det med människan? Är hon en tredelning eller en tvådelning? Är hon kropp och själ eller kropp, själ och ande? Hur ska man beskriva människan? Ska man dela henne i tre delar eller i två? Och det här är inte så alldeles enkelt att reda ut. Man kan börja med att säga att på många ställen betonas det att människan är kropp och själ. Och det stämmer ju även med modern vetenskap. Man säger att man missar människans natur om man glömmer bort kroppen eller glömmer bort själen. Eller inte tänker på att det är ett nära samband mellan kropp och själ. Man brukar säga att människan är psykosomatisk. Glöm inte det. Hon är psykosomatisk. Och det är ju då alldeles riktigt. Det stämmer med då de grekiska nytestamentliga orden för människa. Soma betyder kropp och psyche betyder själ eller liv. Och så hon är alltså psykosomatisk. Men var kommer då anden in i bilden? Ja, vi ska strax återkomma till det. Vi har redan kanske nämnt lite av det när vi talade om människans uppror mot Gud. Hon förlorar den saliga, lyckliga livsgemenskapen med Gud genom sitt uppror. Hon blir andligt död. Död, ett bra alternativord till död är skilsmässa. Död innebär att man blir skild ifrån någonting. Andlig död, det är då att människan till sitt inre väsen, hon blir skild ifrån Gud. Hon känner inte längre Gud på rätt sätt. Hon misstolkar honom. Hon tror att hon kan gömma sig för honom bakom någon buske. Är blind för att det är helt omöjligt. Gud ser henne och vet precis var hon är och är närvarande över allt. Men hon får en felaktig kunskap om honom. Och framförallt så saknar hon den här fullkomliga godheten, kärleken, rättfärdigheten som hon hade från början. Och när hon då är andligt död, så om man då använder ordet ande om henne, så säger att hon, ja, hon har ingen, hennes ande har inte den här rätta, lyckliga, sanna livsgemenskapen med Gud. Men när hon har kommit till tro, när hon alltså har fått den sanna gudsgemenskapen genom Kristus. Det är bara hos Kristus som Guds bild återupprättas. Det är bara i Kristus som den här sanna, fullkomliga godheten, kärleken, renheten, rättfärdigheten finns igen och tillräknas människan. Ja, då får ordet ande en ny betydelse. Då gäller det hela människan. Som totalitet, som pånytt född människa, som en varelse av kropp och själ, så är hon då som totalitet andlig, eller en andlig varelse. Så länge hon är i tron så ska hennes nya människa som är upptänd genom tron ha herraväldet. Hon är också kötslig och kött och svag fortfarande. Och hon är inte syndfri sig själv. Men hon är andlig på det sättet att hon har fått tillbaka livsgemenskapen med Gud. Den andliga döden är alltså upphävd. Och det kallas i Uppenbarelseboken för den första uppståndelsen. Salig är den som har del i den första uppståndelsen, det vill säga lever och regerar med Kristus. Då har den andra döden ingen makt med henne. När den lekamliga döden kommer, det betyder då att själ och kropp skiljs åt. Då betyder det ingen skilsmässa från Gud. Det är det som Jesus menar när han säger, den som tror på mig kommer inte under någon dom eller ska inte dö, utan har övergått från döden till livet. Den lekamliga döden, det betyder ingen skilsmässa från Gud. Det är bara kropp och själ som för en tid skiljs åt. Och slutligen den eviga döden, det är det som Uppenbarelseboken kallas för den andra döden. Då är det den definitiva skilsmässan. Och den som då inte, som är kvar i den andliga döden, som alltså inte har del i den första uppståndelsen, alltså i tron på Kristus, då blir den där andra döden förskräcklig. Det betyder då evig död, evig skilsmässa. Alltså själva grundvalen då, eller om för svara igen på frågan, är det frågan om en tvådelning eller tredelning, så kan man säga först att det är enligt Bibeln en tvådelning. Människan är kropp och själ. Människan består av kropp och själ. Hon är en person. Men då är det inte som gnostikerna lär, att kroppen är det onda och själen är det goda. Och nu gäller det att befria själen från kroppens fängelse. Så lär inte Bibeln. Utan kroppen är en underbar, fin Guds skapelse. I 139 psalmen, 14 versen, står det till exempel: jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Och det är inte så svårt att instämma i det om man tittar lite på samspelet i kroppen och alla detaljerna i kroppen. Det är rätt svårt att förneka, tycker jag, att det finns en oändligt stor skapare när man, om man bara tittar på människans kropp. Men vad menas det då med kropp och själ? Jo, själen, ja, det är lite knepigt. Man brukar ju skoja med det här och säga: var sitter själen någonstans? En annan ateistisk kirurg har skojat och sagt: ja, jag har skurit i många människor men jag hittade aldrig själen. Var sitter den? Och då kanske någon säger: ja, det är, själen sitter i hjärtat. Och säger hjärtkirurgen: jag har inte hittat någon själ där. Och så säger någon annan: nej, den sitter i huvudet, i hjärnan. Och så säger hjärnkirurgen: jag har inte hittat någon själ. Det där är lika ytligt som när Gagarin, tror jag, sa, den första kosmonauten som snurrade runt jorden, och sa: han hittade inte Gud. Var sitter Gud någonstans? Ja, han är väl där ovanför, han är i himmelen, om man hittade honom inte. Med andra ord, själen hittar man inte på sådär lokalt, på ett visst ställe och synligt. Och inte Gud heller. Men varför? Jo, Gud är immateriell, liksom själen. Själen är inte materia. Själen är ett odödligt, levande, andligt väsen vars komposition och struktur vi inte förstår. Själen är det som gör att kroppen lever. Utan själ så är det bara lera, är det bara stoft. Ingenting, inget liv. Själen hör alltså intimt samman med kroppen. Det är inte så att själen är som en fågel som är placerad i bröstet eller någonstans. Utan själen liksom genomsyrar och ger liv åt hela kroppen. I skapelseberättelsen står det att Gud inblåste sin livsande i människan. Och så står det inte så fick hon en själ, utan det står så blev hon en levande själ. Så som totalitet. Det är själen som ger liv åt kroppen, så att de olika lemmarna kan fungera på det sätt som varje lem är skapad till. Det är ett förhållande mellan kropp och själ, en nära relation och en interaktion mellan själ och kropp. Och hur den där relationen och interaktionen närmare bestämt ser ut, det är för oss svårt att förstå. Det är en djup hemlighet. När det står i skapelseberättelsen att Gud blåste in i människan livets andedräkt, så är det helt klart av sammanhanget att man vill särskilja människan från djuren. Den darwinistiska synen att det är ingen grundskillnad, om det nu innebär det, den går inte att förena med den bibliska. Det är en väsentlig skillnad mellan en människa och ett djur. Själen hos människan är alltså inte bara en sorts livsprincip som det är hos djuren, utan det är något mycket mer. Men det här stället Gud blåste in i människan livets andedräkt, det betyder inte att själen är av gudomlig substans. Att människan liksom har en del av Guds väsen i sig, nämligen själen. Det är den gnostiska felaktigheten. Det är därför som gnostikerna bara inriktar sig på att liksom ens fängelse och föraktar kroppen som Guds goda skapelse. Utan det är en klar skillnad, som vi nu sa förut, mellan Gud och människa. Gud som den starke och människan som jordisk och svag. Själen är alltså inte en del av det Guds eviga väsen, utan själen är skapad, en Guds skapelse. Människan är en förnuftig själ, det vill säga hon kan lära sig saker och ting, hon kan tänka, hon kan resonera, och tankarna i hennes själ, i hennes psyke, sinne, rör upp känslor i hjärtat. Och hon är också en moralisk varelse som har då en viss kunskap om Gud, om hans storhet och makt och om hans lag. Och därför har hon ett samvete som inte djuren har på det sättet, som manar henne att agera i samklang med denna lag, som håller henne skyldig om hon misslyckas med det. Och så är det inte hos djuren. Själen är också då själva personligheten, eller bärare av människans personlighet, av hennes medvetna, jag vet inte hur man ska uttrycka det på svenska, hennes medvetna själv kan man väl inte säga. Det är liksom själva självet, själva egot, själva jaget, hennes jag, hennes person. I Predikaren står det: men de döda kropparna, de vet och känner ingenting. Det vill säga, då är det, och det vet ju alla som har suttit vid en död, när döden har inträtt. Man ser ju människan fortfarande sådär, men det känner inget, vet ingenting. Då har det, är inte det kvar där som på något sätt har genomsyrat och givit liv och känsla i allt sammans. Själva jaget. Men enligt Bibeln så har därmed inte jaget eller personligheten, personen, försvunnit. Och därför är till exempel, om man är olycklig, så är självmord ingen lösning. Man kan inte på det sättet utplåna självet, sin existens. Man kan åstadkomma skilsmässa mellan själen och kroppen. Så där ligger då den döda kroppen, känner ingenting och vet ingenting. Av detta drar många den slutsatsen att då är det finito. Då är det helt slut med människan. Men så är det inte bibliskt sett. Utan alla människor, troende, icke troende, ska ställas inför skaparen på den sista dagen. Återigen då, tvådelning eller tredelning. Människan består av två huvuddelar, kropp och själ. Framgår av Matteus 10, 28. Frukta inte för den som dödar tosoma, kroppen, men inte kan döda själen, ten psyken. Frukta istället den som kan förstöra både psyken, själen, och soma och kroppen i Gehenna. Eller Marias lovsång i Lukas 1, 46-47. Där har man en typisk semitisk parallellism. Min själ prisar storligen Herren, min ande fröjdar sig över Gud, min frälsare. Där är ande och själ synonymer. Min själ prisar storligen Herren, och så säger man samma sak en gång till, men med andra ord. Min ande fröjdar sig över Gud, min frälsare. Själ och ande är där parallella termer. Det är fråga om samma immateriella element som kontrast till kroppen. Men, kan vi tillägga, det finns ställen där man kan skilja lite grann mellan själ och ande. Man kan använda begreppet själ om den levande kroppen, den levande varelsen, levande, rationella, aktiva funktioner i relation till det jordiska. I relation till det jordiska. Och använda ordet anden och då tänka på relationen till Gud och till andliga ting. Det finns sådana ställen. Ett ställe som man har använt som bevis för att enligt Bibeln skulle det vara en tredelning, det är första Tess 5:23. För där står det om ande, själ och kropp. Men så här står det enligt grundtexten: må fridens Gud själv helga er fullt ut, och må hela er ande, hela er pnevna. Och så står det en närmare bestämning till pnevna: både själ och kropp bevaras ostraffliga vid vår Herres Jesu Kristi ankomst eller återkomst, parousia. Att här själ och kropp är liksom människan lite mer preciserat. Och att ordet ande är det övergripande ordet om den människa som har blivit född på nytt. Troende, det har man inte alltid sett, utan man har satt det på rad så här: ande, själ och kropp. Men en människa som har kommit till tro igen, liksom gudsbilden är återupprättad i Kristus, den är ande eller andlig. Den människa som är kvar i skilsmässan, alltså är kvar i den andliga döden, den människan kallas för själisk. Paulus säger i 1 Kor 2:14-15, en själisk människa begriper sig inte på Gud, tar inte emot det andliga. Hon är kötslig, hon låter liksom hela sitt liv koncentrera sig till det jordiska. Hon har felaktiga värderingar, perspektiv. Hon bygger på sig själv och på jordiska och timliga ting och missförstår det eviga och sanna. En själisk människa förstår inte vad som hör Guds ande till, men en andlig gör det, det vill säga en som har blivit född på nytt. Så finns det också ställen där just när man använder ordet i anden och menar liksom helheten, den troende levande. Och om Kristus själv så kan det heta: i anden gick han och stad. Och då betonar det inte att han ändå skild från kropp, utan så som den sanna gudamänniskan proklamerar han enligt 1 Petri 3:19 sin seger, som innebär dom över ondskan och då ondskans anhang. Med andra ord så kan man tala om en tredelning i den här meningen när det är frågan om en troende människa. När det är en icke-troende så kan man använda ordet ande, men då är det synonymt med själ. Hon är själisk. Man kan tala om hennes ande eller om hennes själ. Då är hennes livsfunktioner och liv och intresse inriktat på jordiska ting. Och hon saknar den rätta gemenskapen med Gud på grund av synden. Men en troende människa, hon är ju då kropp och själ, men hon har också en ny människa som kan kallas för ande. Hon är både gammal och ny människa, men hon låter den nya människan råda i den kamp som fortfarande pågår hos henne. Den gamla människan kallas då för sarx, kött. Den nya människan kallas för pneuma. Så säger Paulus, Galaterbrevet 5 till exempel: det råder en strid mellan sarx och pneuma hos den troende, mellan köttet och anden. Och Paulus använder lite andra ord i Romarbrevet om samma sak. Romarbrevet 7. Det är ett ställe som en del har missuppfattat och sagt, det här kan ju inte handla om den troende Paulus. När Paulus säger, det jag vill, det gör jag inte. Men det jag inte vill, det gör jag. Nu måste han vända tillbaka till den tid innan han var omvänd, har man sagt. Men då gör man våld på texten. Man ser klart och tydligt att Paulus talar om sig i nuläget, så som Kristi apostel, så som en troende människa. Och när han säger det jag vill, då tänker han på sin ande, den nya människan som vill det Gud vill. Det gör jag inte. Då tänker han på sarx, på köttet som ständigt får honom att till ofullkomlighet och synd. Och det jag inte vill, det vill säga till min nya människa, jag vill inte synda. Det gör jag. Jag arma människa, säger han. Vem ska då frälsa mig från denna dödens kropp? Så säger inte den icke-troende, utan bara den troende. Och den troende svarar, Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre, är räddningen. Så han lär liksom ingen syndfrihetslära, utan människan som troende är både kött och ande. Men som tillräknad Kristi syndfrihet och fullkomlighet, så består hon inför Gud och har evigt liv för Kristi skull alena. Hinner jag säga ett par ord också om det här går igen på många ställen, att vi har svårt med detta osynliga immateriella. Det som är synligt värderar vi ofta högre. Det osynliga, det är liksom lite vagt och mindre viktigt. Det har inte samma verklighet. Det synliga, det blir det viktiga och starka. Det osynliga, det svaga. Det synliga, det kommer först. Eller det jordiska kommer först, det andliga sist. Och i förlängningen blir det då människan kommer först och Gud sist. En sak som ofta missuppfattas, berör det helt kort, är uppenbarelseboken. Poängen med den är att människan mitt i svårigheter och förföljelser, som det då var, ska få tröst av den osynliga världen som man glömmer bort. Hur är det i själva verket, så att säga? Det ser ju ut att gå väldigt dåligt för det kristna och den kristna församlingen. Förföljelserna är svåra. Och poängen är att i verkligheten är det annorlunda. Och då får Johannes se in i den osynliga världen. Verbet såg, jag såg och se, jag fick se in i himmelen, in i den osynliga världen. Jag såg troner, jag såg vilka som satt på dem, jag såg vem som i verkligheten har makten. Det var inte den jordiske kejsaren, utan det var någon annan och så vidare. Och det här har man ofta missat. Och när man då kommer till 20:e kapitlet, som talar om de 1000 åren, att regera med Kristus i 1000 år, då har man plötsligt glömt bort att det är att aposteln Johannes ser in i den osynliga himmelska världen. Och så talar man om, här handlar det om en jordisk regering i ett jordiskt 1000-årsrike av något slag. Men i själva verket så talas det inte om människor som går omkring här på jorden i ett jordiskt paradis, utan det talar om att han får se in i himmelen. Hur är det där samtidigt som det går så dåligt här på jorden? Och då står det att han ser själar, deras själar som hade blivit halshuggna och som inte hade avfallit, som inte hade lämnat Kristus och det bibliska vittnesbördet. Det vill säga sådana som hade dött i tron. De hade då lidit martyrdöden. Nu ser han sanningen om dessa själar. De lever och regerar med Kristus. Man har ofta felöversatt det där och skrivit, de blev levande igen. Det står inte så i era översättningar. De fick liv eller något sånt där. de blev gjorda levande eller någonting sånt där. De blev nu, ja. I grekiskan står det en aorist som betyder konstatera. Han ser och han såg det levde och regerade med Kristus. I gamla översättningen hade man översatte man rätt där. De levde och regerade med Kristus. Alltså när de nu var i nöd och var flera av deras vänner som hade blivit avrättade, så får nu Johannes berätta det här som en tröst till dem, att deras själar, jag nämner det här för det har att göra med ämnet kropp och själ, han ser att de lever, de är alltså inte döda och inte bara lever, utan de levde och regerade med Kristus. Och jag hinner inte nu gå in på de här termerna tusen år och annat sådant, men det är alltså fullhetens tal, den nytestamentliga tiden. Så mot slutet så kommer det en svår hemsökelse, förvillelse. Satan kommer att förföra de flesta. Det verkar stämma med Kristi ord. Månne jag ska finna tro på jorden när jag kommer åter, säger Jesus vid tillfälle. Och det är ganska märkligt, menar jag, att man inte har sett att det talar inte här om kropparna eller någonting här på jorden, utan det talar alltså om en syn i himmelen, och han ser själarna till dem som har lidit martyrdöden för sin tros skull. De levde och regerade med Kristus. Och det där stämmer ju med evangeliet Johannes 5, där Johannes talar om hur människor blir levande genom människosonens röst. Det är alltså den här första uppståndelsen när man kommer till tro. Och sen några verser längre fram i Johannes 5, jag tror det är vid 28 versen ungefär, så talar han om levandegörelsen på den yttersta dagen. Och det handlar om gravar och hur då kropparna i graven ska uppväckas. Så de båda sakerna måste man alltså hålla isär. Alltså Johannes 5, tro mig, 24 versen, så är det: den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under någon dom, utan har övergått från döden till livet. Det är när tron upptänds genom evangelium. Det är när själen får liv. Det är, som jag nu säger er, det kommer en tid och den är redan här. Redan nu. Då det döda ska få höra Guds sons röst, och det som hör den ska få liv. Det döda är alltså det andligt döda. Före tron. De får höra Guds sons röst och de får liv. Den som tror på honom har evigt liv. Och sen längre fram, 28 versen, säger: förundra er inte över detta, ty det kommer en stund då alla som är i gravarna ska få höra hans röst. Där står det alla. På den yttersta dagen så är det alla. Men nu, den tiden är redan här inne, det är inte alla. Det är inte alla som hör honom, det vill säga som tror evangelium. Men på den sista dagen, då är det frågan om alla, och då handlar det om kroppar. Då handlar det om de som ligger i gravarna. Ja, därmed tror jag att jag har förbrukat tiden för den här gången.